Podplay.
I veckans minnesluckan.
Where did you get this number from? Skitarg är han. Jag bara, oh, from a stripper, Vanessa, do you know her?
Och springa runt där framme vid altaret och skjuta prästen.
Så blir hon skitförbannad. Jag bara, vad fan blir hon förbannad? Vad har jag gjort för fel nu? Vad är det nu? Bara så här, du kan ju inte dra kokain på Nicky Six.
Välkomna till minnesluckan med mig, Nicky Borg.
Och så är det jag, Janne Innanfors.
Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi blickar tillbaka på gångna år och minns händelser och musik. Men det blir samtidigt en hel del djupdykningar i mitt band Backyard Babies dysfunktionella karriär och mitt liv som rockstjärna. Men nu ska vi öppna veckans minneslucka. Janne, vart ska vi bege oss idag?
Jo, det här året, det är då vi faktiskt får en ny 100-kronors sedel med bilden utav Carl von Linné. Nu har inte jag sett pengar på hur många år som helst, känns det som. Så att,
jag har i plånboken, ja. Alltid cash på mig.
Är det den hundringen man har fortfarande då?
Det vet jag inte.
Nej, jag tror inte det. Den svenska tv-såpan...
Jag har bara tusenlappar.
Den svenska tv-såpan Varuhuset har premiär och en säkring går i Kaknästornet i Stockholm och hela Sverige blir då utan radio och tv i 2 timmar.
Oj.
Ja, motsvarigheten nu när folk inte kommer in på Facebook, det blir ramaskri. Busslaster med kvinnor kommer till Ungkarls täta Pajala som firar 400-årsjubileum. Jag tänkte att vi ska gå in lite djupare på detta, för det är det sjukaste jag har hört på länge faktiskt. Och så har denna filmen premiär just det här året.
Raj, meet your new partner.
Vilken film är det?
Oh, Die Hard. Nej, Dödligt vapen. Jajamensan.
Känner mig precis som Raj. I'm too old for this shit.
Exakt.
Carola, hon förlovar sig med Runar. MTV Europe har premiär och spelar som första låt då faktiskt Money for Nothing med Dire Straits. Patrik Sjöberg sätter världsrekord både inomhus och utomhus i höjdhopp. Och Rock runt riket turnerar i Sverige. Är det någonting du har hört talas om?
Nej, jag kommer ihåg det. Men det var inte det något liknande det här rocktåget?
Ja, men det känns som att just den här tiden vi ska tillbaka till var mycket. Man satte rock på allt för att det skulle sälja mer. Men jag vet inte hur rockigt det här låter. Det var liksom en turné med Eva Dahlgren, Ratata, Roxette och med Orup som förband.
Ja, det är ganska rockigt.
Det är fan. Ja, i alla fall så vinner den här låten Mello också just det här året. Man blir lite glad av den faktiskt.
Ja.
Lotta Engberg, Fyra Bockar och en Coca-Cola. Sen när hon skulle sjunga då på Eurovision så fick hon ju ändra hela texten för att det var ju
man
varumärken.
Fick inte sjunga Coca-Cola, nej, precis, exakt.
Så var det. Det är alltså året 1987 och då kom också Guns N' Roses debutalbum ut, Appetite for Destruction.
Och det är mer rock'n'roll än rock runt riket.
Ja, det är det verkligen.
1987 alltså. Vilket år. Jag tänker vi börjar nästan där med Appetite for Destruction.
Mm.
Jag som man kanske kan, ja, man kanske lite underförstått att jag är ett ultrastort Guns N' Roses fan. Jag har alltid varit det sen dag ett. Älskar det där bandet. Jag tror, alltså om jag ska hårdra det så kan jag säga att utan Appetite och Guns N' Roses så hade nog inte min karriär sett ut i närheten av hur den har sett ut. Alltså musikkarriären med Backyard Babies och så vidare. Även om vi aldrig lät som Guns N' Roses så var det liksom Guns N' Roses som inspirerade oss mest, kan man säga. När Appetite kom så fick ju alla säga så här: vad i helvete är det här? Det var liksom en mix av genrer som man inte alls hade hört förut. Punk, glam, blues, rock, metal i en salig blandning. Alltså egentligen satte liksom Appetite for Destruction liksom ribban för vad sleaze rock skulle bli. Det är liksom den genren fanns ju inte riktigt innan Appetite for Destruction kom. Det är ju liksom the sleaze-platta. Och det är ganska intressant. Jag kommer ihåg Jag har en kompis som heter Mattias Bengtsson ifrån Lilla Nässjö då. Han, jag såg alltid upp till honom väldigt mycket. Han var alltid först med allting och han var en riktig jävla rocker. Det är han fortfarande än idag. och han är liksom extremt bra musiksmak och så vidare. Han var ju Nässjös första person. Han var inte en av Sveriges första personer som ägde ett ex utav Appetite for Destruction. Han hade beställt det från USA på något sätt. Han låg liksom så här i framkant. Det här är något nytt amerikanskt band som man ska lyssna på. För när Gunner började bubbla i USA, då hade ju ingen i Sverige en aning om detta. Det tog ett tag innan det kom till Sverige. Så var det med allting på den tiden.
Mm. Var det för som vinylplattan?
Ja, eller? Precis. Han hade vinylplattan. Och så skulle han visa upp den för mig. Ett coolt nytt band från LA. Med Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Och det var ju den här Williams omslaget, originalomslaget liksom, målningen. Mm. Jag bara, för det är konstigt fult omslag liksom. och jag gav det inte ens en chans. För vi lyssnade på Misfits mycket samtidigt. Men vi lyssnade på den här Misfits-plattan istället och bla bla bla. Så att jag lyssnade aldrig på den. Jag kommer bara ihåg så väl att han försökte få mig att lyssna på Appetite for Destruction. Vilket jag sket i. Jättekonstigt. Sen tog det ett tag. Det här kan till och med vara så att det spillde in i början på 88. När Per von Thunder, programledare på Rockbox på Sveriges Riksradio. Alltså, det var det enda hårdrocksprogrammet på radion. Ett vattenhål kan man säga för alla hårdrockare i Sverige. Man lyssnade slaviskt. Jag tror det var 45 minuter på lördagar. Jag kan ha fel här, men 18.15 till 19.00 var det liksom Rockbox på Sveriges Riksradio. Där satt man liksom, jag satt med två kassettdäck, spelade in hela programmet och sen så spelade jag av de bästa låtarna på ett blandband liksom. Så hade jag hundratals av den här blandband. Mm-hmm. Och där spelade då Per von Thunder Welcome to the Jungle första gången. Och då och där hörde jag Guns N' Roses. Så jag tänkte, vad fan, vilken konstig låt. Det lät inte som Iron Maiden som jag lyssnade på jättemycket. Det lät inte som alla annan hårdrock jag lyssnade på. Utan det var som sagt någonting helt nytt. Det lät farligt på riktigt. Jag vet inte om du kommer ihåg när du hörde Welcome to the Jungle första gången och när det nu var. Det vet jag inte. Men alltså, den känslan man får utav Appetite när man lyssnar på den första gången. Jag blir lite upphällad här, jag erkänner det. Men det var för det är så jävla viktigt. Och det var så här, ja, lite konstigt var min första reaktion. Men jag tänkte, men det här är ändå spännande. Och sen, ja, efter det, resten är historia. Sen började min resa som ett stort Guns N' Roses-fan. Men Rockbox som fenomen, det här radioprogrammet, det är väldigt kul. För att jag var ju liksom en musiknörd redan då. Så jag var ju med och tävlade. Nu sitter man ju här på Rockklassiker och vi tävlar ju varje vecka och ut roliga priser. Men då på den tiden satt jag ju som en idiot och lyssnade skitnoga så här och skrev ner massa svar och skickade in på vykort. Fick man skicka in då till Sveriges Radio sina rätta svar. Och jag vann två tävlingar på Rockbox, en Rockbox t-shirt varje gång. Svarta, skitcoola t-shirt som min morsa råkade tvätta efter i en maskin då efter att hon hade typ blekt någonting annat. Så det var massvis med så här blekmedel kvar. Så liksom efter bara någon vecka när hon skulle vara till schysst tvätta de här Rockbox t-shirtarna så kom de ut bajsbruna. så hon skrev brev till Sveriges Radio och frågade om att hon kunde få några nya Rockbox t-shirtar. Liksom. Jag undrar om det någonsin hamnade hos Per von Thunder. som jag då senare sen har lärt känna då. Han är ju liksom otroligt härlig, Per. Och jag tror det här var 2011 när jag var på P4. Då jobbade han där, Per von Thunder, som ledde då Rockbox. Så hade han fått nys om att jag var ett sånt gammalt Rockbox-fan och att de här t-shirtarna hade blivit bajsbruna och jag kunde inte använda dem och så vidare. Så då hade han med sig en hel låda med så här gamla Rockbox-klistermärken och t-shirts till mig som jag fick där 2011. Så jag var så jävla nöjd. Alltså. men jag var ju så fanatisk efter jag hade liksom fått Appetite i knät. Så att jag kommer ihåg att jag hade liksom på den tiden så var ju busskorten bara sån här pappbit som man fick skriva i för hand datum när de började gälla så här, och så stoppade man i dem en liten plastficka. Jag menar, oj, det är svårt att förfalska det där. Alltså, och då hade jag en bild på Axl Rose istället för mig själv på det här busskortet. Och jag frågade mig inte vad. Ja, jag hade långt hår och pannband så här, så likadant kanske, så kom de här jävla kontrollanterna i Lilla Nässjö. Ja, då får vi titta på busskortet då. Och så bara, jaha, ja, men varsågod då, åk vidare. Så att jag bara, yes, jag ser ut som Axl Rose. Så jävla nöjd. Men jag vet inte, jag tänker, musikaliskt så är ju 1987 för mig året då Appetite for Destruction släpptes.
Ja, det är faktiskt den plattan som jag brukar nämna när man får frågan, vilken är det bästa album enligt dig? Då brukar jag säga Appetite for Destruction. Jag tycker helheten i den plattan har det mesta.
Ja, till och med de låtarna som man nästan aldrig lyssnar på är ju skitcoola låtar. Så här, Think About You och Anything Goes och de här låtarna. Exakt. Så att det är... Och jag har redan pratat här i podden om min enorma bootleg-samling som nu bor hos en annan glad kille någonstans i Sverige. Så att jag var verkligen så här, när jag liksom, jag gick all in på Guns N' Roses. Och Appetite såklart är ju liksom startskottet på alltihopa liksom.
Gitarristen i det bandet.
Vad heter han nu igen?
Slash. Han kommer ju hit snart, faktiskt. Nästa vecka redan.
Jag gjorde en ledtråd på Rockklassiker förra veckan också. Men det var Slash, du ska... Hatt och krulligt hår. Bara, ja. Nej. Han är, måste ju ändå vara, ha mest ikoniska utseendet. Alltså.
Ja.
Du kan ju rita av honom. Alltså, du kan ju, alltså, det finns ju ingen som kan ta fel på att det är Slash. Liksom.
Jag har ju träffat honom rätt många gånger nu. Och vi har bland annat då diskuterat det här med att det är liksom folk på Halloween som klär ut sig till Slash. Ja. Det tycker han är skitkul.
Ja. Ja. Alltså, jag har ju också träffat Slash många gånger. Och han är ju så otroligt... snäll och ödmjuk. Mm. Och det finns, jag kommer inte riktigt ihåg, jag kan vara den här vad heter han nu? Talkshow norrmannen, vad heter han? Skavlan. Tack! Då är det väl Norges premiärminister eller vad hon nu heter, och Slash är ju gäster. Och han sitter med sina så här pilotbriller i studion, och hon är liksom inget filter, den här kvinnan, som bara: "Why do you have sunglasses indoors?" Och han bara, brilligt så här. Och då blir han helt så här, förklarar att han tycker det är lite jobbigt att kolla folk i ögonen, att han känner sig lite blyg eller lite så här liksom, när han är bland folk. Så att det där, hon bara, ja, men du ska inte behöva känna så. Så här, terapisamtal. Ja, kan det vara efterkonstruktioner och det där, men så kommer jag ihåg i alla fall. Men ja, Slash, vad intressant att höra vad han har att säga just nu alltså. Varje gång du intervjuar Slash blir det alltid hur bra som helst.
Ja, vi ska se om han inte kan gästa här i podden också, ska du se. För att gå från just musiken en stund, för detta var bland det sjukaste jag läst som inträffade just det här året 1987. Jag nämnde det lite kort bara, att det var då busslaster med kvinnor som skeppades till Pajala för att det var så många ungkarlar där. Det gick alltså två män på en kvinna i Pajala. Så man behövde liksom lösa den här krisen, och därför skickade man liksom, det var britter, allt möjligt, i busslaster upp till Pajala.
Jag har läst om det här också. Alltså, man ögnar förbi den där grejen utan att jag har satt mig in i det flera gånger. Och jag också, precis som du, så här: what?
Ja, men lyssna, jag har faktiskt tagit från ett nyhetsinslag från det här året när de pratar om det och intervjuar lite folk på bussen.
Och massmedias intresse var stort idag. Förutom 9 kvinnliga reportrar som smugit sig ombord i Stockholm väntar i Pajala 60-talet journalister samt tv-bolag från flera europeiska länder och USA.
What do you expect of this week in Pajala?
I expect to have a lot of fun, and I think we will have that.
Despite all the reports.
Well, I think when we get used to the cameras, we'll be all right.
Pajala har en 12-procentig arbetslöshet, den högsta i landet. Kvinnorna är mer benägna att flytta, det är männen som blir kvar. Idag går det drygt 2 män på varje kvinna i Pajala. Ett Pajala som på 30 år halverat sin befolkning. Från 15 000 invånare 1957 till 8 600 idag 1987.
Tinder slängde i väggen. Det här var 80-talets Tinder.
Ja, men alltså, min första reaktion och analys kring det är att man tänker att det här låter lite mer så 50-60-tal,
ja,
kan man tänka.
Ja,
men 87 alltså. Ja.
Ja, men jag ser bara fram med busslaster med kvinnor komma till lilla Pajala.
We're gonna have a lot of fun, eller vad sa hon?
Ja. De ska ju vara där en vecka alltså. Ja. Och det bjuds bland annat på dans. Så det här är ju Bachelor på en helt annan nivå. Men det är ju ingen riktig Bachelor man kanske träffar, utan det är en blyg norrlänning.
Men det är ju så intressant det här, för det har varit egentligen en samma grej. Men här skulle man ju bara filmat egentligen. Det är precis det här som slår och går bäst på tv nu. Det är Love is Blind, det är Bachelor hit och dit, det är Paradise Island Hotel och fan heter. Det handlar ju bara om de här grejerna. Det här skulle man ju, det här var ju ett seriöst syfte, fast ändå låter det ju helt fucked up.
Det låter ju riktigt sjukt. Men ja, lyssna in den här killen från Pajala då, som är med här och ska prata om, han är taggad inför kvällens dans.
Ska du gå på dansen ikväll?
Jo, det har de tänkt. Eller titta hur det ser ut.
Hur är det att vara ungkar i Pajala?
Ja, man går ju inte ut så mycket. Vi har ju två krokar här. De brukar ju ha tanks.
Hur ser din drömflicka ut?
Nej, det kan jag inte svara.
Och drar han? Han blev jätteponerad där.
Alltså jag känner, i och med att jag är från en liten håla så får jag också skoja om andra hålor. Det är helt okej. Jag sitter inte här på några höga som hästar, som någon storstadsperson. Men jag får ju lite så här Leif och Billy, Torsk på Tallinn vibbar av den här intervjun.
Alltså, ja, det är helt sjukt.
Ja, det är en sjuk historia faktiskt.
Och jag vill veta men, hur det gick.
Ja, precis vad jag skulle fråga. Ja. Hur gick det?
Ja, det vet jag inte. Det kommer inte någonstans som jag har hittat i alla fall. Kanske är det någon som lyssnar på den här podden som var med på den här bussen och kan prata alltså, om
med
det
på den tiden. Riktigt efter sjuk. Det så blev det en babyboom i Pajala.
På tal om ålor, nu ska vi hem till mig och där går det en kvinna på varje man. Inte faktiskt på gård. Hem till gården, det är alltså där vi snackar vad som har hänt i veckan. Och det har hänt inte jättemycket i veckan, men bland annat så kom min svärmor fram till mig. De bor ju också på gården då.
Vad heter gården nu? Du sa det nu.
Axbygård.
Axbygård den heter.
Och hon kom fram lite så här, hon var väl ute och gick med hunden. Och bara, du Janne, lite kul när man lyssnar på minnesluckan, för man lär ju känna dig på ett helt annat sätt.
Du bara,
och sen det värsta. Alltså, helt ärligt, det är ju ganska imponerande att både du och Nick lever.
Ja, det är det faktiskt.
När jag såg framför mig att vi skulle starta podd, Nick, så var det kanske inte just svärmor jag såg som den här core-lyssnaren direkt.
Nej, jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt intressant vilka det är som lyssnar på vår podd och vad man får för respons alltså. Men det, och jag hade ingen aning om hur den här podden skulle liksom någonstans te sig. Mm. Jag tycker att det här är en resa.
Precis. Vår lilla bebis. Men igår testade jag faktiskt en grej. Jag har ju varit ute och promenerat rätt mycket nu. Jag har en väg som jag går som är runt 9 kilometer lång. Och då har jag börjat få skitont i fötterna såklart. Jag har rätt dåliga skor ska också sägas. Men jag tänker att jag köper inte nya förrän jag slänger de här efter Tough Viking som jag snart ska springa. För då kommer de ändå gå i sönder känner jag. Men skitont i fötterna, så igår tänkte jag ge lite kärlek till fötterna. Vi var förbi Willis eller något sånt. Och då såg jag en sån här fotvårdsgrej. Så här strumpor som man bara sätter på egentligen. Som ska vara ett litet fotspa då så att säga. Jag tänkte skit, enkelt, jättebra. Jag ger lite kärlek idag. Jag slängde i så här spontant köp liksom. Kommer hem och tänker nu ska jag mysa till det här riktigt ordentligt i soffan. Så att ta ut de här, det ser jävligt enkelt ut också. Det är verkligen två plaststrumpor mer eller mindre som du ska trycka i foten i. Och jag tänkte, ja men fan vad gött, nu släpp den av. Ja, men vad händer då? Ja, men jag har ju inte 32 i storlek. Jag har för fan 46. Hela jävla strumpan bara spricker i sönder. Vad fan, får jag göra lite storlekar på dem där? Eller är det bara kvinnor som ska använda dem där?
Det var någon one size, alltså typ. Du
ja,
köpte.
Det tror jag. För jag såg inga fot. Right. Alltså, jag tänkte inte på skostorlek. Jag tänkte att det var en stor strumpa och alla fötter får plats än. Alla ska med, men inte mina fötter. Nej. Så att det gick lite åt helvete tyvärr.
Ja, du kanske undrar varför jag nickar lite instämmande. Det är bara för att min kära bättre hälft har tvingat på mig de där jävla spastrumporna också. Och det var förvisso någon hyfsad rätt storlek. Men alltså, så jävla obekvämt. Eller obehagligt att bara klaffsa runt med de här plast med någon jävla gel i. Men faktum är efteråt, va? Jävla baby flit efter.
Alltså, jag kan verkligen se det hemma grundmatt. Står med gitarren.
Nej, men det är ju lite urspårat här. Men man ska inte underskatta alltså, riktigt bra fotmassage och fotvård. Alltså, det är det shit alltså. Det är som jag håller på med hästarna, alltså det är det alltid, man ger alltid mest kärlek till hästens hovar. För fungerar inte dem så fungerar inte resten av hästen. Det är ungefär som människan också. Har du ont i fötterna liksom, inte kan gå ordentligt, då är det ju fakt liksom. Mm. Och på tal om det, jo det har hänt alltså, nu vet inte riktigt, det blir för mycket idag nästan känner jag. Men det som först och främst har hänt, som inte har ett skit med min gård att göra, det är ju liksom i förra veckan släppte Taylor Swift sin nya platta The Tortured Poets Department. Och
som blev en dubbelplatta som man egentligen kunde ha döpt om till Snoozefest Deluxe.
Titta där, nu kom det direkt en jävla kritik.
Så jävla, så här är det. Besviken på den
plattan. Du fattar inte någonting. Så här är det. Jag till och med skrev då, jag får jävligt mycket creds nu från riktiga fans, till och med från USA överallt. Till och med P3 Dokumentär har snappat upp att jag är en Swiftie och är liksom så här impade. Det här är ingen platta för någon casual jävla Swift-fan. Det här är för de riktiga. Man må ta sig tid och göra en djupdykning i fenomenet Taylor Swift för att fullt förstå den här plattan, musiken och texterna. Så, nu lämnar vi det. Bra, när jag sagt det, du fattar ingenting.
Jo, hon sjunger om sina gamla ex och sånt och jag bara, vem bryr sig?
Fan, ska vi fortsätta idag eller? Så här, det som hände också förra veckan, det var ganska jobbigt för att jag blev avslängd av min häst och tappade hästen. På tal om 40 då, springa. Du ska springa Tough Viking och så vidare. Så här, jag tappade hästen. Normalt sett när man flyger av hästen så brukar man tänka så här, släpp inte hästen, håll i tyglarna. Och så gjorde hon något jävla ryck och så tappade jag tyglarna och så satte hon av först i trav och sen i galopp. Och så började jag springa efter. Det här var en bra bit hemifrån gården. Du vet, jag var på ett annat ställe. Och som tur är så har hon en jävligt bra GPS i skallen och tänker bara på mat. Så hon bara, jag ska springa hem och äta. Ja, bra. Så det var lite, jag hoppades att hon skulle ta den vägen. Men du vet, jag ser bara framför mig så här, landsväg, lastbilar, pang, krasch, skenande häst. Och sen är det bara tack och hej liksom. Och jag springer. Jag ser henne fortfarande efter typ så här 10 minuter. Sen till slut så försvinner hon utom synhåll.
Alltså försökte du springa i kappen häst? Jag försökte
springa i kappen häst med ridboots med stålhätta. Alltså du vet, jag hade så, du vet, när man känner att nu kan jag inte springa längre. Nu vänds mina lungor in och ut. Jag smakar så här, blodsmak i hela liksom. Då får man så här, jag springer ändå. Bara för att det är på liv och död. Så jag har fortfarande ont i hela kroppen efter den där språngmarschen. Men hästen välbehållen stod ju som sagt utanför grinden och bara väntade på att komma in och få äta. Så jävla.
Vad fan har du varit?
Ja, exakt. Hallå.
Ja, det är ingen lek alltså. Jag berättade någon gång att jag skulle ta in hästarna och då råkade jag släppa ut den istället. Och att när de väl rycker till och man säger att nu springer de, då är det bara att flytta på sig.
Alltså. Ja. Men en mycket roligare grej som faktiskt hände, det var att jag satt lite ny bokhylla hemma bredvid. Vi har skaffat en ny kyl och frys och då skulle det vara en ny bokhylla där och så vidare. Och då passade jag på att sortera alla mina böcker. Jag läser ju ganska mycket nu för tiden och så har jag liksom samlat på mig böcker genom åren men liksom egentligen aldrig läst. Och när jag hade sorterat mina böcker och backade liksom ut ifrån bokhyllan så tittade jag så här, fan, den här boksamlingen. Det är ju liksom, där skulle man så här kunna göra en helt sinnessjuk profilering av vem fan Nicky Borg är om man tittar på hans boksamling. Du vet, det är Bibeln, BDSM-böcker, rockbiografier, lär dig rida, fotoböcker, andlig och NA-litteratur, barnböcker. Och sen där någonstans på nedre raden så lyser han här med sitt orangea omslag, nämligen den här boken.
Sex tips from rockstars,
exakt.
In their own words.
In their own words. Bland annat yours truly. Det här är en snubbe som heter Paul Miles som har skrivit den här boken. Han har skrivit en hel del rockbiografier, bland annat en bok av Motley Crue. Inte The Dirt dock, men lite andra böcker. Och han har en idé. Han säger att det här är den enda boken i sitt slag.
Okay. Det kan jag förstå.
och han tjatar på mig att jag skulle vara med i den här boken. Och han är ju från Australien. Så när vi slutligen då kom överens om att jag skulle göra den här intervjun och ställa upp den här boken då, så av någon jävla anledning så hade jag varit vaken typ i 2 dygn. Och så bara jävla just han skulle ringa mig den här tiden. Bara fan. Och vad gör jag då? Jo, liksom, jag bokar inte, utan drar jag i mig mera typ kokain och lite annat. Så att man skulle vara riktigt, riktigt vaken och pigg när han ringer från Australien. Och det här är så jävla cringe, mina intervjuer i den här boken. Så att jag...
Får vi höra en strof?
Jag har med mig en bok idag igen, så nu ska vi läsa här. Så här säger Nicky Borg. Usually, they're not even half as horny as the girl next door. But there's something kind of romantic about rock and roll and strip clubs. I usually go to strip clubs, and I really like to go to strip clubs. Sometimes I just go there for the vibe, the drinks, the whole tacky 70s, 80s vibe that you usually don't find these days. And sometimes they play good rock and roll music as well. Sometimes I like to hang out with strippers, because when it comes down to it, they're not even interested in having sex, which sometimes is very relieving. Oh, det är så mycket sex och orkar inte ens längre. Det där var den mest liksom inte så pinsamma storyn. Sex tips från rockstars med Nicky Borg. Bland annat Lemmy med den här boken. Det är liksom hur mycket rockstjärnor som helst.
Alltså jag tänker bara, det här, nu kanske jag är helt fel, men jag tänker att det sista du vill ha sex tips från är väl rockstjärnor. För att alltså jag ser inte att de är så speciellt intresserade av den andra partnern, så att säga. Utan att de bara mest är intresserade av sig själva. Vad svarar du till den fördomen?
Jag försöker snabbt se här. Lemmy är med, Danko Jones är med, det är folk från Biohazard, Bruce Kulick från Kiss är med, Brent från Faster Pussycat, Andrew WK är med. En tjej faktiskt, Alison Robertson från The Donna som är med. Jag ska fan läsa vad hon skriver. Alltså, jag har inte läst den här boken själv. Jag vet inte om man vill ha tips från rockstjärnor eller inte. De har en ganska skev syn på både det ena och det andra.
Ja, liksom. Det är det jag tänker. Lite,
så här. Ja. Hur får man tjejer bara, man spelar ett band, skaffa en gitarrcase och knallar runt med på stan liksom.
Bli inte basist.
fast bli inte basist. Precis. Nej, så att summeringen av det där är att ja, min boksamling är otroligt diverse, så att säga. Och den här boken då hade jag helt nästan glömt bort. Alltså. Den släpptes inte förrän 2010 och då var jag ju nykter och drogfri. Så att, jag kan tänka mig att intervjun gjordes precis i slutet av då mina heydays. Så att det blev nästan ännu jobbigare när den här damp ner i brevlådan. Så här, man typ så här, för att clean up your act. Och så får man den här totala urspårade, riktigt pinsamma Nicky Boy ger sex tips.
Jag ska läsa den och så ska jag dra upp en massa tips du har dragit här lite senare.
Du kan få låna den. Jag tänker att vi ändå pratar om strippor och hela den här grejen och 80-talet, så är det väl lika bra att fortsätta på det spåret, känner jag, så får vi det avklarat på något sätt.
Ja.
Eller hur? Mm. Då packar vi ihop det här avsnittet så pallar man inte så lyssna inte på detta avsnitt. Det är ju nämligen så att det var ju fler ikoniska skivor som släpptes 1987. 15 maj släppte Motley Crue sin Girls, Girls, Girls. Bandet mådde jättebra. De var verkligen på sin fest-peak när Girls, Girls, Girls släppte skulle turneras. Men vi har pratat ganska mycket om Motley Crue. Jag tänkte mer gå in på låten Girls, Girls, Girls. Sjunger ju Vince Neil bland annat Racing Hell at the Seventh Veil. Vet du vad Seventh Veil är för någonting, Janne?
Jajamän, det är ett ställe vid strippen som är då en strippklubb som jag stått utanför och varit på väg in till. Men, precis när, för att jag ville gå in eftersom Mötley har spelat in sin musikvideo där. Jag ville in, det var inte för stripperna jag ville in. Men när jag står där utanför så får jag reda på att de har ingen alkohol. Så jag sket i det.
Men det har de ju inte i Los Angeles eller i Hollywood på Body Shop, Girls, 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 Seventh Veil. Det är ju alkoholfritt.
Ja, då vad fan ska jag in där och göra då?
Ja, men det löser man med souvenirflaskor och lite annat gött.
Souvenirflaskor, va?
Ja, men man har en sån här bröstficka, en massa små sådär souvenirflaskor som man får flyget som man har snott med sig.
Ja, jag hade inte lärt mig det då.
Nej, du ska lyssna på pappa här så man beter sig i Hollywood. Seventh Veil ligger alltså på Sunset Strip. Ja, det är ju den här en av strippklubbarna som Motley Crue sjunger om. Och de gjorde ju en hel grej av hela den här strippgrejen. Men faktum är att jag var där, precis som jag säger i den här jävla boken Sex tips från rockstars. Jag hängde väldigt mycket på strippklubbar. Och liksom, missförstå mig rätt, det är en ganska härlig, tacky, skön så här vibe med bra musik ibland. Och oftast är ju liksom de som jobbar på de här strippklubbarna är rätt härliga personer som bara vill ut och ha kul. Precis som jag säger i boken, så det är inte helt bullshit just det där lilla kapitlet. Så träffar jag i alla fall en tjej som heter Vanessa. Jag har förmått hon hette Vanessa Angel, det kan vara en efterkonstruktion. Skit i efternamn, hon hette Vanessa i alla fall. Jobbade på Seventh Veil. Vi började pola, hänga, åkte hem till henne en kväll. Och ja, vi hamnade i sängen såklart. Och när det är en sån här, hon var riktigt cool, en stor metallställningssäng som var som så här gotiska liksom drakar och vingar och det är skitball, svårt att förklara. Du tittar på mig helt frågan så här, vad fan. Det gick så vilt tills den här sängen brakade sönder och de här stora metallställningarna bara ramlade isär. Så hennes rumskompis, för alla har ju rumskompisar i Hollywood, kom ju inspringande och trodde att vi liksom så här hade slått ihjäl oss, att det var någon som höll på att slå ihjäl någon där inne. Vi bara nej, det var bara sängen som brakade ihop, och så började vi avskarva åt det där. Och så satte vi oss liksom på hennes säng sen, och var lite nöjda och glada så här. Och så plockade hon ner så här Girls, Girls, Girls posten som hon hade inramat i en stor glasram, för hon var då alltså ett jätte Motley Crue-fan.
Okej, jag tänkte om hon var med i videon.
Nej. Det tror jag inte. Men nu lägger den här så här och så ska vi hälla upp kokain på den här och jag bara ja, vad trevligt så här och så gör vi massa liner och så ska jag dra en så här. Så blir hon skitförbannad. Jag bara, vad fan blir hon förbannad? Vad har jag gjort för fel nu? Vad är det nu? Bara så här, du kan ju inte dra kokain på Nicky Six. Det är min person. Du får välja Vince, Micke eller Tommy. Du har ju vilken nivå vi var på.
Nu har jag dysfunktionella här som du alltid nämner.
Ja, och så tyckte jag att det var det där. Ja, okej, fine. Jag tar någon annan. Inga problem. Så här.
Vem tog du då?
Ja, det kommer jag inte ihåg. Kan vara Vince. Men vi var fan ganska bra kompisar. Så jag lyckas till slut lura av henne Nicky Six mobilnummer som hon av någon anledning hade. Mm. Men jag tror att hon bullshittar mig. Att hon bara ger mig ett jävla nummer. Så jag bara, men jag får det då. För jag lovar, jag ska inte ringa. Jag lovar, jag ska inte ringa.
Vad ska man annars ha det då?
Så, ja. Väl hemma i Sverige sitter jag på Peppar. En restaurang. Och där med lite så här gäng sitter där. Skryter om mina LA-resor och eskapader. Så bara, så har vi någon sån här liten utmaning. Jag och några kompisar. Bara, och vem har det kändaste numret i sin mobiltelefon? Jag har Nicky Six nummer. Just det, jag fick ju Nicky Six nummer utav Vanessa. När jag var där nu senast. Bara, nu ska jag fan ringa och kolla så det är rätt nummer. Det stämmer. Skitfull på Peppar. Bara ringer. Hallå? Jag bara, is it Nicky? Jag bara, yes, who's this? Never mind, how you do, but where did you get this number from? Skitarg är han. From a stripper, Vanessa, do you know her?
Så slängde du henne framför bussen också.
Så säger han så här, don't ever call this number again. Klick. Jag drog aldrig det med Nicky Six när jag träffade honom många, många år senare. Jag tänkte så att det kan bli jävligt awkward alltså. Så jag är liksom lika mycket uppslukad som jag var utav Appetite for Destruction, så var jag det utav Girls som The Crew också. Hela den här jävla Sunset Strip, klubbarna, hela rock'n'rollen där. Så jag försökte leva ut ordentligt. Men det blev märkligt att ringa Nicky Six. Jag bara, kanske be om ursäkt. Du kan berätta det för Tommy Lee.
Ska jag göra. På tal om Mötley, släppte de ny låt här häromdagen också. Första låten på väldigt, väldigt länge som jag tyckte var riktigt grym. Den gjorde mig inte besviken så som Taylor Swift
det gjorde. Det är ja, jag håller med. Spännande. John Five.
Varför brinner ansiktet på dig?
Jag blir jävla provocerad av det där. John Five är ju, jag gillar John Five. Och jag lägger hela grejen hur de har gjort med Mick Mars-historien, vad som är sant eller falskt, det lämnar jag därhän liksom. Whatever. Men John Five och ny Motley Crue-musik, spännande alltså. Jag kan ju tycka något av de senaste alserna är rätt bra liksom. Så att, coolt. Dogs of War heter de, va?
Precis. Mm. Och på tal om musik, det är precis det vi ska ta reda på nu. Årets låt. Och då blir det lite passande också när vi ändå pratat om plattan, för det är nämligen där en av mina årets låt kommer ifrån. Plattan heter Girls, 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 som du har hyllat här, så du kommer säkert bli glad när du får höra den här låten. Och den jag väljer som årets låt blir den här. En väldigt bra låt när man försökte sätta de här rekorden i yngre år med att festa flest antal dagar i rad. Jag nådde 17, mycket tack vare den här låten.
Jag sa att du har 17 dagar i rad?
Nej.
Var det så?
Ja, det var rekordet. Sen mådde jag inte bra på en
det låter lite vecka. Som de här kungarna av Tylösand. Alltså, Nemo har berättat för mig hur många dagar i rad de höll igång. Alltså. Över 4 miljoner ex sålda. Girls, Girls, Girls nådde nummer 2 på Billboard-listan, den här plattan. Alltså. Och, jag ska säga, det står om man läser på Wikipedia att bandet gick till ett mer blues-rock-orienterat sound. Och när man lyssnar, om man jämför med Shout at the Devil, om man jämför med Theater of Pain, så är det faktiskt lite härligare riff från Mick Mars sida faktiskt på den här plattan, tycker jag.
Ja,
ja. bra, bra, bra. De där alltså, som inte är Girls Just Girls, Wild Side och så vidare. Det är härliga låtar alltså.
Jag var lite inne på
Dancing on Glass är bra.
Jag var lite inne på att välja en annan låt som heter Here I Go Again. Men det var ju lite så här att den släpptes ju faktiskt inte, den re-releasades 1987.
Den är från plattan 1987 med Wise, men den har ju funnits från den tidigare platta precis.
Ja, så att det blev inte den, utan då blev det ganska enkelt val med Mötley Crüe. Vad har du valt, Annika?
Det ser ut att du gör Jailhouse Rock där också på den. Jo, nej men det går ju inte att välja en låt från Appetite for Destruction. Plattan släpptes 87. Fick jag den slängd framför mig och bara, det där är ingenting för mig. Lyssnade inte ens på den. 88 tror jag det var precis början då jag hörde Welcome to Jungle första gången. Kan vara 87 också. Och sen, första gången jag såg videon till Paradise City, då gick den på ett tv-program, Sveriges Television, som hette Toppstationen.
Toppstationen?
Ja, okay. Ja, precis. Klabbe af Geirstam. Ja. Han är ju otroligt rolig och härlig. Och han hade det här videoprogrammet. Och det var ganska unikt för att varenda ställe på Svensk Television där man fick det senaste från den amerikanska och Englands listan, alltså det hetaste, i videoformat liksom. Och då skulle min farsa vara lite schysst och spela in Paradise City åt mig, men han på något sätt lyckades inte trycka rec förrän i slutet. Så jag tänkte så här, fan vad konstigt att de bara gjort video med det här sista svartvita jammet. Ja, men det är rätt coolt. De är lite sköna ganska nu, så tänkte jag så här. Det var ju för att han hade glömt att trycka rec från början. Alltså. Men videon är ju såklart hela låten. Så jag gick ju liksom i tro där ett tag om att så låter låten på Appetite, men videon är bara, där de bara gjort det här jammet slutet från Donington.
Hur länge trodde du det?
Ja, tillräckligt länge för att framstå som en idiot. Men det var ju så, när man inte kunde hitta allting med ett jävla klick på internet och så vidare. Då fick man ju så här en sanning, så trodde man ju på den tills man blev överbevisad om något annat då. Liksom. Det kunde ju ta flera månader. Så därför, för mig, är liksom årets låt 1987, Paradise City med Guns N' Roses. Enda låten de använder synthesizer, så det är så roligt där, för det står det jättetydligt så här i liner notesen: W. Axl Rose, lead vocals and synthesizers. Så man, det ville han liksom verkligen så här framhäva. Det är jag som spelar. Fan, det där är svårt alltså. Det kan ju till och med jag spela på synthesizer.
Det är faktiskt lite kul att välja den låten. Det är min mammas absoluta favoritlåt.
Men det är återigen, vad fan är det där liksom? Iron Maiden har alltid haft långa låtar och så vidare, men där kommer Guns N' Roses, bara går helt emot buffé. Vi gör en 6,5 minut typ någonting. Och ändå släppte den som singel liksom. Och det där långa jammet alltså, just det var det han sa, farsan också. Nu kommer jag på det här finns roligt med den här podden. Man kommer på grejer när man pratar om det. Han hävdar ju att Slash gitarr är ostämd hela jävla outrot på Paradise City.
Okej.
Okay. Det var ju det partiet han lyckades spela in på video. Så att vi tittade på det. Jag bara, ja, så du hör ju det är en ostämd gitarren, sa han farsan. Fan, inte ostämd. Jo då, det är en ostämd gitarren. Tänk vad roligt om du frågar Slash det nu. Jo, Nickes farsa hävdar att gitarren är ostämd i slutet på, och så skulle Slash säga så här: Yeah, you're right Jan, it was a little out of tune when we recorded. Ska jag fel upp det för farsan? You were right after all these years.
Ja men exakt, ja, roligt. Morsans favoritlåt alltså. Och jag kan inte nämna 1987 utan att nämna min lilla syster som föddes då.
Okej.
Jag ringde upp morsan, jag är ju bara 3 år vid det här året, och dubbelkollade så att jag hade allting rätt för mig, så man inte så här ligger med osanning här i podden. Och mycket riktigt så var det då vi flyttade till Övraby i Skåne. Och syrran föddes, och Farsan, han var ju på älgjakt då när syren föddes. Hon föddes 8 oktober, så att man ställer inte in älgjakten för att ens dotter ska födas. Det ska du ha jävligt klart för dig. Inte när man är från Haparanda i alla fall. Älgjakten gick före. Och mina morföräldrar fick ta hand om mig under stunden. Mamma hade någon kompis där, tror jag, under själva födseln, stackaren. Men det är lite roligt med min lilla syster, för hon hade ju ett dop det här året också. Och det har jag fått höra om i hela mitt liv. Jag var ju väldigt inne i cowboys och indianer under den här perioden. Och ja, jag säger indianer för så sa man. Så sitter det någon lättkränkt jävel och gör dansvideos till TikTok just nu och satte sin nipa i halsen. Så ber jag om ursäkt, men så sa man ju då. Det var cowboys och indianer man lekte.
Don't get me started.
Och det kände jag var en alldeles utmärkt tillfälle att leka det mitt under dopet och springa runt där framme vid altaret och skjuta prästen
med pilbåge eller pistol.
Det vet jag inte riktigt faktiskt, men jo, jag sa pang, så att det var nog pistol. Ja. Pang! Du är död, skrek jag högt i kyrkan mitt under. Så att min mormor fick ju springa ikapp mig och liksom hålla fast i mig när jag sprang runt där mellan benen på allihopa och lekte cowboys och indianer under syrrans lilla dop.
Fuck. Vilken enerverande unge alltså.
Du börjar lida mot sitt slut. Har du något mer här, Nicke?
Ja, alltså man är ju fast i musiken. Jag vet inte om man ska, kan nästan säga 1987 kanske är the musikår för mig. Vi har ju Hysteria med Def Leppard, det pratar liksom om andra. Alltså det släpptes så mycket legendariska plattor 87, men en svensk legendarisk film släpptes ju också 1987. Staffan Hildebrands Stockholmsnatt. Har du sett den?
Just ja. Ja, klart jag har.
Ja, ja. Den är ju...
Är det där de säger, han är lugn?
Ja, det finns så många one-liners och roliga kommentarer. Det är så roligt när man tittar på de här gamla bilderna. Alltså, de var ju så jävla deffade, uppknäppt, så här MC-västa, liksom så här, så sitt långa hår där och så vidare. Men Liam Nordberg är också med i den här filmen.
Just det.
Som är sökande och så vidare sen. Och han spelar den här personen Mange. Det finns ju jättemånga roliga klipp att titta på. Den är ju härlig, den här filmen, faktiskt, på riktigt. Det är så sjukt för att av bara ren i förbifarten så nämnde min exfru som jag var gift med i många, många år, hon var tillsammans med Liam Nordberg väldigt tidigt i hans liv då, liksom så här. Och hans och hans liksom gäng, de var alltid hemma hos min exfrus mamma ute i så här, Täby kyrkby så här. Och då var de för att, liksom en hård mamma. Bråkar inte när du kommer hemma. Alltså, plocka undan disken efter för så här bullkalas typ. Sitter Liam Nordberg, hans gäng, så här, och bara vänta på att få komma ut och bara göra stan. Så här. Men nu fick ni skärpa till er och kamma till er, för nu är ni hemma hos min exfrus mamma. Då är det fan med ordning och reda alltså. Ja,
saft
och exakt. Det är ganska roligt. Så att, och jag letade efter... Jag var helt säker på att jag hade vinylsingen Stockholmsnatt alltså. Det är en jävligt cool låt. Faktiskt idag innan vi skulle spela in det här avsnittet. Men det är fan vad den har tagit vägen alltså. Jag får göra en djupdykning med mina vinylsinglar alltså. Det är ganska många. Jag hittade För fet för ett fuck med Svullo till exempel. Men det kan vi bara prata med Electric Boys och Svullo på vinyl. Jätteroligt, det kan vi ta en annan gång.
Jag använde ju den som inspiration när jag köpte upp en sån här whisky-tunna.
Vilken då? För fet för ett fuck?
Ja, eller jag döpte liksom tunnan. Jaha. Till för fet för ett fat.
Nej, jag tycker vi lämnar det där, hörru igen.
Ja, men jag har lite att säga angående musiken här. Alltså, alltid när vi kommer tillbaka till så här 80-talet, det märks ju att det är verkligen där jag har min grund. För att det finns så jäkla bra musik att välja mellan. Och jag älskar att det är riktiga trummor man hör. Det är inte något jävla digitalt skit som sätts på. Men det var också en låt som jag har en historia till som släpptes med Kiss under det här året. Crazy, right. Crazy Nights.
Just, den släpptes också 87, precis.
Och den använde jag och mina vänner, bland annat Klimpen då, som en låt när vi var på festival. Det här var nog på, ja, det var Roskilde något år som vi var där och hade vårt Fejdehästa campet som det hette. Och då vet jag inte varför, men vi fick en dille på att vi skulle köra Crazy Crazy Nights om och om igen dygnet runt. Vi var där 5 dagar, så vill jag att du tänker att du bor nära Fejdehästa campet och får dygnet runt höra den här på repeat. Yeah. Och sen på den femte dagen så tänker de, nu har de väl någon annan musik. Nej, det blir mer Crazy, Crazy Nights.
Han skjuter prästen, spelar Crazy Nights dygnet runt på Roskildefestivalen. Du är en enerverande jävel, Janne, alltså. Ja,
men då kommer det två norskor som blir skitförbannade. Jag förstår dem, att de är förbannade, att de är trötta på det. De kommer andra dagen och var skitförbannade och typ välter vårt partytält och grejer. Och bara, du får det fan spela någonting annat. Jag hade lite svårt att fatta en arg norska, för det har jag aldrig hört förut. Jag har bara hört glada norskor. Men ja, man blev lite skrämd där. Skitare var de. Men vi sket ju såklart i det. Vi fortsätter spela Crazy Crazy Nights. Och då är det roligaste med den här storyn att på den femte dagen, nu låter det som så här Jesusbarnet, då står de fan mig med oss i vårt partytält och sjunger med till
alkoholen är rökat sen börjat verka där, alltså.
Nej, jag tror det var järntvätt faktiskt.
Jag tycker faktiskt att det här är en av de bästa Kiss-låtarna som Kiss har gjort. Men det är så roligt att säga det också när man får frågan ifrån någon kreddig så här musikskribent så här, 70-tals. Nej, Crazy Crazy Nice är bästa. Eller om jag ska retas ännu mer, för jag har ju till och med fått höra att jag är Kiss-hataren bara för att jag inte har några Kiss-skivor. Jo, jag har en. Jag har Psycho Circus på CD. Då säger jag så här, ja, bästa Kiss-låt bara, Psycho Circus. Eller Crazy Crazy Nights. Det är en bra låt.
Jag gillar Crazy Crazy Nights. Det var ju därför vi spelade den dygnet runt i 5 dagar.
Tycker jag, Kiss var färgglada. 80-talet var färgglatt generellt. Men just här, 87, var allting väldigt färgglatt och härligt. Jag tycker det har varit... Det är ganska uppenbart att 87 var ett härligt år om man lyssnar på det här avsnittet idag, eller hur?
Ja, tack så fan för att du har lyssnat.
Ja, följ våran, vår minneslucka. Följ våran spellista. Minnesluckan, spellistan på Spotify. Och följ oss på Instagram, minnesluckan på dit vi där. Och så hörs vi igen nästa vecka.
Ja, det gör vi. Då tror jag förhoppningsvis att vi har stora nyheter. Men ja, det kan vi ta då. Ja,
vad härligt. Mm.
Tja,
hej.
Podplay, en del av